I dagens samhälle har vi vant oss vid att förlita oss allt mer på experter. Det kan handla allt ifrån medicinska problem till de senaste rönen om klimatförändringarna. Men hur ska vi förhålla oss till experter? Vad händer om de har fel? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om. Och med mig direkt från bokmässan har jag Emma Frans, doktor i epidemiologi och författare till den nya boken Expertparadoxen. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket, kul att vara här.
Om vi börjar med titeln på din bok, Expertparadoxen, kan du börja med att kort förklara, vad menar du med det? Vad är det här för paradox?
Ja, men det handlar ju om att på många sätt så är det väldigt bra att vi lyssnar på experter, att vi litar på experter. Men samtidigt så finns det också en baksida av det här höga förtroendet som många har för personer som anses vara vetenskapliga auktoriteter. För om det slår över till en sorts blindtro på allt de säger så kan vi få väldigt stora problem. Och de kan till och med bli superspridare av myter just för att de åtnjuter det här höga förtroendet från andra.
Ska bara kolla, hörs det bra Jesper? Emma också? Okej, bra. Just det. Samtidigt så menar du också att det är viktigt att vi lyssnar på experter, inte minst forskare. Varför då? Om vi börjar med det, ska vi gå in lite mer sen på problemen också?
Ja, alltså det är ju viktigt att vi baserar våra beslut och vårt sätt att leva på bästa tillgängliga kunskap som finns. Och just nu så ser vi, och vi brottas ju med vissa problem med till exempel vaccinmotstånd. Och det tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på problemen som uppstår när man inte utgår från det som forskare gång på gång har visat i vetenskapliga studier. 2019, året innan då coronapandemin bröt ut, så listade också Världshälsoorganisationen det här med motvilja till att vaccinera sig som ett av de största hoten mot global hälsa. Och det tycker jag är ett väldigt illustrativt exempel. Vi har ju pratat väldigt länge om problemen med att inte liksom basera sina uppfattningar och sina beslut på fakta. Men när det gäller vaccinmotståndet och de liksom hälsoriskerna som det verkligen utgör, så tycker jag att det blir ett väldigt illustrerande exempel. Och sen under coronapandemin såklart så kunde vi också se de problem som uppstod när man då, ja, dels kanske inte då ville vaccinera sig, men när man också använde sig av liksom icke-evidensbaserade råd för att försöka behandla. Det var ju liksom rykten som spreds om att man skulle dricka blekmedel till exempel, och det är väldigt tydligt att det kan vara såklart farligt för människors hälsa också. Och jag menar, det har ju också varit tydligt i vissa länder, till exempel i Sydafrika, att man till och med politiker som då inte lyssnade på forskare och experter, utan man förnekade då sambandet mellan HIV och AIDS, och man var emot användandet av bromsmediciner, vilket ju gjorde då att hundratusentals människor dog i onödan. Hade man lyssnat på den bästa tillgängliga kunskapen så hade man kunnat rädda många människors liv, man hade kunnat minska antalet människor som blev insjuknade i AIDS. Så att, det är också någonting som jag tycker är väldigt illustrativt. Vi har de här riskerna på individnivå, men när politiker och beslutsfattare struntar i det forskarna säger, får vi ännu större problem i och med att de har så mycket makt och så mycket inflytande och påverkar liksom hela befolkningens välbefinnande.
Men hur kommer det sig då att även fast det finns då, när det gäller till exempel AIDS, så fanns det ju väldigt tydliga vetenskapliga rön i den här tiden att det verkligen var så här. Det var inte bara rön, det var bevis. Och ändå så agerar politiker och på det här sättet. Vad beror det på att man trots allt inte litar på forskare alltid?
Nej, men jag tror att vi ofta har en övertro på att de bästa argumenten eller den bästa fakta är det som ändå går segrande ut ur en diskussion. Men ofta när vi fattar våra beslut och när vi väljer vem vi ska lita på, så utgår vi från kanske tidigare erfarenheter. Sydafrika till exempel, så om man hade precis haft apartheid, som ju också faktiskt hade det hade uppdagats att det hade faktiskt funnits forskare som hade velat ta fram någonting som de skulle kunna använda som ett biologiskt vapen mot den svarta befolkningen. Så det var ju också väldigt mycket det här bagaget, att man hade haft människor som ständigt hade jobbat för befolkningen. Så jag tror att det är viktigt att komma Och att vi fattar våra beslut, vi kanske tror att det alltid är fakta som ligger med oss, men det är ju ofta den här, vilka vi litar på, vilka vi har förtroende för. Ibland så väljer vi att lyssna på den som säger det som vi vill höra eller det som vi önskar vore sant. Så jag tror att det är viktigt att vara medveten om hur komplext det ändå är, de här frågorna, och att vem vi väljer att lyssna på kanske inte alltid är något nämligen.
Du går ju tillbaka också i historien och skriver om olika vetenskapliga upptäckter som inte alls var självklart att alla tyckte stämde från början. Det gäller bland annat det här med att man var viktigt att tvätta händerna till exempel för att minska dödsfallen på sjukhus. Det här är något begrepp som vi kallar för banbrytarhindret. Kan du förklara lite, vad är det för något och varför har det stått i vägen för nya vetenskapliga rön?
Ja, men det är ju alltid så att den första som kommer med en banbrytande alltid omhultad av etablissemanget. Det är svårt för människor att erkänna, särskilt människor som kanske har haft en position och hög status, att erkänna att man har haft fel. Det vet man ju själv, och det är också någonting som jag tror är en viktig del av ens utbildning som forskare. Man måste liksom lära sig att nästan älska att ha fel. Men det är inte vårt naturliga tillstånd. Vi tycker det är lite jobbigt när vi liksom inser att nej, men gud, allt det här som jag har gått omkring och trott, det visar sig vara liksom fel. Så det är ju ett naturligt hinder som dyker upp då när det kommer en ny person och säger att nej, det här som ni har gjort hela tiden, det var fel. Och när det gäller den här berättelsen om Semmelweis och vikten av att tvätta händer, och utbildade sig då i mitten av 1800-talet när väldigt många människor dog i barnsäng. Och han insåg då att det inte var så himla smart att läkarna gick direkt från att obducera lik till att förlösa kvinnor. Och införde då åtgärden att man skulle tvätta sina händer i klorkalk, vilket då gjorde att mödradödligheten drastiskt sjönk. Men det han också visade, det var ju att läkarna, det var ju på många sätt deras fel också, att de här kvinnorna under lång tid har förlorat sina liv. Och det är ju någonting som såklart är jättesvårt att acceptera, att det man har gjort, man har trott att man har gjort gott, och så har man alla de här liven på sitt samvete. Det är inte helt enkelt att ta till sig det budskapet, så då blir man ju kritisk till det här nya. Och just att vara kritisk när någon kommer och säger någonting som är helt nytt och som inte liksom överensstämmer med det man tidigare trodde, det är ju på många sätt rationellt.
Ja, du säger att det finns, det är inte bara något negativt i det här, att ifrågasätta nya rön.
Exakt, och jag menar, vi har ju också en sån bias i historieskrivningen. Vi får höra de här berättelserna om Semmelweis till exempel, de här som var banbrytande, som kom i en idé som uppfattades som helt vansinnig av det vetenskapliga etablissemanget. Och sen så visade det sig att de hade rätt. Men man måste också komma ihåg att det finns enormt många berättelser där de här personerna med den knäppa, banbrytande idén hade helt fel. Men de berättelserna får vi inte höra. Det är inte de som nedtecknas i historieböckerna.
Det här vi pratade om i början här då, den här paradoxen att man faktiskt också ska vara lite skeptisk. Du skriver ju bara till boken att man ska inte se vetenskap som absoluta sanningar, utan vi behöver se det som den bästa förklaringsmodellen vi har idag. Vad menar du med det?
Det handlar om att försöka hitta en sorts balans. Alltså, jag tycker att man ska lita på den vetenskap där det finns mycket olika forskningsstudier som pekar i en viss riktning. Oberoende forskargrupper har kunnat replikera varandras fynd. Då tycker jag att man ska utgå från att det är den bästa tillgängliga förklaringsmodellen som vi har. Samtidigt som man också måste kombinera det med ett öppet sinne, att vara öppen för att det här kan komma att revideras i framtiden. Det kan uppstå ett så kallat paradigmskifte där man måste omvärdera det man tidigare har trott. Så den öppenheten tycker jag att man behöver, och ibland tycker jag att den kanske saknas i diskussionen om liksom vetenskapsförnekelse och så vidare. Jo, vi ska tro på det som forskarna har kommit fram till när det uppstår till exempel vetenskaplig konsensus. Men det är ändå viktigt att ha det här liksom öppna sinnet, att kunna vara bara beredd att ändra sig.
Men kan det vara så att vissa saker, eller så är det väl förmodligen, men alltså det som vi ser som vetenskapliga sanningar idag kanske inte kommer vara den på då?
Det kan vi nog vara ganska säkra på. Sen så är det ju, jag menar, det är klart att det sker paradigmskiften som gör att man helt måste ändra tankesätt. Men ofta kanske det egentligen handlar om att man bara uppdaterar, alltså att det tillkommer en sorts pusselbit som kanske ger oss ny kunskap. Men det här är ju också någonting som jag tror är viktigt att vara medveten om. Och då tyckte jag man såg under pandemin att många människor blev väldigt frustrerade och arga och förvirrade när experterna först sa en sak och sen efter några månader ändrade sig eller uppdaterade det man tyckte. Eller också då att man tyckte det var liksom motsägelsefullt att forskare tyckte olika. Men det är viktigt att vara medveten om att vetenskap är en process. Och det här var en process som vi under pandemin fick följa på ett sätt som vi kanske inte är vana vid att göra. Där man gick från att veta ganska lite, forskarna tyckte olika, till att liksom stegvis bygga på den här kunskapsmassan och då komma närmare åtminstone en vetenskaplig konsensus.
Men finns någon fara med att lyssna för mycket på experterna?
Ja.
Vad är det för?
Det är det som är paradoxen. Ja. Nej, men det är ju någonting som jag tycker att man ser ganska ofta. Jag menar, på mitt eget universitet så har vi haft Macchiarini till exempel, som hade med liksom sin status som stjärnkirurg och också sin liksom otroliga karisma, möjligheten att genomföra liksom livsfarliga experimentella operationer på människor som sedan miste sina liv. Så det är ju ett tydligt exempel. Och nu nästa vecka så är det dags för Nobelpristagarna att tillkännages. Och det skriver jag också om i den här boken, den så kallade Nobelsjukan. Det är faktiskt inte helt ovanligt att Nobelpristagare senare i sin karriär helt spårar ur och gör uttalanden som är helt liksom ovetenskapliga. Det finns Nobelpristagare som är liksom antivaxare, tror på homeopati, parapsykologi, liksom klimatförnekare, förnekar kopplingen mellan HIV och AIDS och så vidare. Och vissa menar ju då att forskare är särskilt benägna att göra den här typen av liksom övertramp just för att de är på något sätt väldigt banbrytande. De har kommit där de är för att de har utmanat etablissemanget och lite vågat liksom testa gränserna. Andra menar att det här är att Nobelpristagare får hybris, alltså att de får det här priset, de blir genistämplade och helt plötsligt tror de att de är experter på allt och ut och delar och uttalar sig på andra områden. Sen så finns det ju de som menar att ja, men alla är benägna att göra på det här sättet. Men det som dock är väldigt tydligt är ju när ovetenskapliga påståenden kommer från en Nobelpristagare så får det en helt annan tyngd, för att de här människorna har ju liksom stämplats som genier. Och därför så blir det ju särskilt problematiskt. Så att medskicket från mig inför den här tillkännagivande veckan, det är ju just att vi ska se de här Nobelprisen som att vi uppmärksammar och firar briljanta upptäckter, inte enskilda individer för att de är så geniala.
För det verkar ändå som att för det mesta så går Nobelpriskommittén ändå rätt. Alltså man väljer rätt typer av upptäckter och så och prisar. Men det finns exempel på när man har gått fel också.
Ja. Lobotomi till exempel har ju blivit prisat, men man måste ju också på något sätt förstå dem, och det är ju såklart ett, det kan man kalla för någon sorts bottom-up, men man måste ju också tolka de här upptäckterna utifrån liksom den tiden som de kom fram. DDT är ju ett annat sånt här exempel som vi idag knappast skulle kasta massa priser på, men de här togs ju fram i en tid då där man inte kanske hade psykofarmaka till exempel, och att man ändå tyckte att den här operationen som man gjorde en viss skillnad för
mig. Men att man då för det mesta går rätt, vad beror det på? Att Nobelpriset ofta ändå delas ut till en upptäckt som faktiskt är bra.
Ja, men det är ju för att det tar sån jäkla tid. Och det är ju också på något sätt, det kan ju vara konstigt om det var Higgspartikeln, vad var det, det gick typ 50 år nästan. Det var ju för att det tog så lång tid innan man faktiskt lyckades bekräfta att de här upptäckterna stämde. Så att man kanske gärna vill att det ska vara unga människor mitt i karriären som får de här priserna. Och vad jag har förstått att från utkast ur Nobels testamente så vill han ju gärna ge det till personer som var inne i karriären och som kunde göra nytta för deras framtida karriär. så blir det väldigt svårt att prisa den upptäckten som man gjorde liksom det senaste året eller inom en liksom ganska smal tidsram, för att det behövs ju mycket forskning. Man behöver ju, alltså bra vetenskap tar tid, så det tar tid innan man helt kan säkerställa att någonting kommer att hålla på sikt. Så att jag tror att det är ganska klokt att man faktiskt avvaktar det. Annars skulle det nog bli betydligt fler bottenlopp.
Men manuellpristagarna, det är ändå de riktiga vetenskapsmän och de riktiga experter. Det finns en del falska experter också, skriver de i boken. Hur skiljer man de här falska experterna från de riktiga experterna?
Ja, men jag menar, det är viktigt också att komma ihåg att mycket av de experter som vi nås av genom medierna, de filtreras ju liksom genom någon sorts medial logik när man väljer att uppmärksamma de som kanske säger saker som känns spännande och sensationella, de som gör sig bra i TV och så vidare. Och det finns ju såna här liksom särskilda red flags, tycker jag, som man ska vara vaksam på. Ja, men det är ju bland annat just de här, alltså något som jag tycker, som får mig att lite sådär reagera, det är ju när man uttrycker sig väldigt tvärsäkert om någonting. För jag menar, bland det första man får lära sig som doktorand, det är ju också att vara ödmjuk och att just vara väldigt transparent med de begränsningar som finns och de oklarheter som finns. Medierna, de gillar ju liksom tvärsäkra experter som är väldigt tydliga, väldigt raka och säger exakt hur det är och exakt hur det kommer bli i framtiden. Och det tycker jag väl också är ett sånt där varningstecken, att när man uttalar sig väldigt mycket om framtida skeenden så ska man ju också vara medveten om att ingen kan se in i framtiden, varken en spådam eller en expert. Och också nu så är ju många av de här frågorna som vi brottas med, och vi söker också hjälp från experter, så är ju de frågorna väldigt komplexa när det gäller globala pandemier, när det gäller klimatförändringarna, när det gäller gängvåld.
Det finns inget enkelt svar heller.
Nej, precis. Och jag menar, det är också, tror jag, något, en liksom utmaning framåt, att experter blir ju allt mer specialiserade, ja. Alltså blir allt mer smala sin kompetens. Så måste det ju nästan bli. Ju mer kunskap vi får om världen, desto svårare blir det för en enskild person att ha koll på allting. Så man måste specialisera sig för att vidga precis en framkant. Men när en extremt specialiserad person ska på något sätt uttala sig om väldigt komplexa frågor, då kan man ju hamna snett av den anledningen.
Du nämnde media här, så vi journalister använder oss mycket av experter. Det stämmer inte minst för den här podden där jag skulle säga att en majoritet av alla gäster är experter på ett eller annat sätt. Är det problematiskt att vi i media förlitar oss för mycket på experter?
Alltså jag tror ju att det är väldigt bra att man har experter i offentligheten, och jag vill ju uppmana andra akademiker till att faktiskt ta platsen och offentliga debatten. Men samtidigt ska jag... Nu är jag ju taskig här, för du är journalist och sådär, det är lätt att se dig. Men jag kan tycka att journalister är lite slappa. Just det där att man gärna kanske, har man ett nummer till en person som är expert någonstans där i närheten och man vet att den personen gör sig bra i TV, så blir det ju ofta den personen som man ringer upp. Och jag menar, det märker jag själv, inte minst efter coronapandemin när alla journalister hade mitt nummer, att då ringde de mig gällande alla möjliga olika frågor. Och det är ju också liksom lurigt.
Kan det vara svårt att säga nej då, att sådär, att man blir lite smickrad att man vill uttala sig? Eller har du den gränsen direkt? Nej, det här tar inte jag.
Det beror på, om jag tycker att det är en rolig fråga, och liksom, då kan jag ju på något sätt ta den så länge jag känner att jag har någon sorts koll på den frågan. Och jag är ju också sådär att jag... När jag har en egen podd som heter A-kursen, och då är jag liksom ute efter en annan typ av expert. Då vill jag gärna ha universitetslärare, och jag tycker liksom, jag vill lite så ett slag för universitetslärarna, för de är ju ofta ganska breda, de kan ge bredare perspektiv, de har koll på den forskningen som har gjorts, och de är också bra på att förklara det. Så att det tycker jag är en typ av expert som jag gärna skulle se mer, men istället så kanske man bjuder in någon som är väldigt specialiserad, någon som är liksom forskare på ett specifikt området. Och en forskare kan ju själv ibland liksom se på sin egen forskning som man ser som på sin bebis. Det är väldigt svårt att vara objektiv. Så det är också någonting som jag tänker att man kanske bör tänka på, att man kanske inte alltid ska gå till forskaren själv för att få liksom, den här lite kritiska granskningen av vad.
Vem ska man gå till då? Någon som kan ämnet men som är en bit ifrån?
Ja, exakt. Ja. Någon som inte personligt involverad.
Du, ja, vi har varit inne på det, men du är ju själv då en av de här experterna som du beskriver i boken. Hur ser du på din egen roll som expert?
Jag tänker ju att det är liksom ständigt en utmaning, det är ständigt viktigt att reflektera över. Liksom, är det jag som ska ta det här? Är det någon annan som kan det här bättre? Och jag tror också att det är viktigt att vara. Jag försöker tänka på just det här att vara transparent med de osäkerheter som finns. Vilka övriga perspektiv som kanske också behöver vägas in i den här frågan. För någonting som jag också tycker att jag har lagt märke till, det är att man ibland får frågor som kanske inte ens överhuvudtaget är... Liksom, alltså det kan vara en policyfråga som man ställer till mig som epidemiolog. Alltså ska vi ha munskydd på tunnelbanor eller inte? Och det är ju en fråga som handlar om policy snarare än att det finns ett svar på den frågeställningen. Sånt tänker jag är viktigt att liksom reflektera över. Och jag kanske kan bidra med liksom en delmängd av kunskap för att man ska kunna lösa den här frågan. Men många av de här frågorna är ju också en kombination av liksom värderingar, ideologi, juridik och så vidare.
Vi är människor, vi är inte bara... Liksom...
Vi är inte bara liksom försökskaniner heller som man kan stoppa in i ett labb och hitta liksom vägen framåt.
Men hur ska man tänka då? Hur ska man hitta den här balansen i att lyssna på experterna men samtidigt förhålla sig kritiskt till vad de säger?
Alltså det är ju egentligen att det man egentligen ska lita på och det man egentligen ska ha förtroende för, det är ju den vetenskapliga metoden. Och det är ju också på något sätt kanske lite paradoxalt att vi knyter ju inte an till en metod, vi knyter ju an till människor. Så jag tycker att vi ska lyssna på dem som är representanter som hela tiden pekar på metoden, pekar på forskningen och hänvisar till vad man liksom baserar de här slutsatserna på. Så att det är ändå den vetenskapliga metoden som är det viktiga, om man ska inte fastna alldeles för mycket på vad enskilda individer säger.
Du listar lite i slutet av boken också olika punkter då, som man ska, verktyg som man kan använda för att hantera den här paradoxen. Berätta lite kort om vad tycker du? Vad ska vi tänka på när vi lyssnar på experter? Hur ska vi, på vilket sätt ska vi vara kritiska?
Men det är ju viktigt att på något sätt förstå vad är det här för källa? Det är ju som vanlig källkritik. Vad är det här för källa? Vad säger andra personer inom det här området? Överensstämmer den här berättelsen med vad andra säger? Kan den här personen också återge vad andra forskare har gjort, har den här typen av bredden som behövs eller är det någon person som bara liksom hänvisar till sin egen forskning. Intressekonflikter, det är också liksom grundläggande källkritik, att man ska verkligen veta vad är det här för person som säger och vad har den personen att tjäna på att övertyga mig om någonting. Och sen så är det ju såklart också viktigt att fundera över, finns det andra viktiga perspektiv som jag missar när jag bara pratar med den här typen av experter? Finns det andra typer av experter som har något relevant att säga på den här frågan? Och också, är den här frågan ens vetenskapligt? Eller måste vi också bredda de här perspektiven och fundera över liksom värderingar och preferenser?
Tycker vi kan bli bättre på det där? Alltså, gemene man?
Verkligen. Och jag tror ju liksom att, medan nu också vi står inför en AI-revolution där det kommer att bli allt lättare att producera till en billig penning väldigt mycket felaktigheter som framstår som väldigt trovärdiga. Så det är jätteviktigt att man har den här typen av färdigheter. Och jag tror ju också att genom att få det här som ibland på engelska kallas science literacy, alltså en sorts grundläggande förståelse i den vetenskapliga processen, så tror jag att vi kan bli faktiskt liksom mycket mer resistenta mot de här felaktigheterna som sprids och stå bättre rustade i andra typer av kriser, så kallade infodemier som vi såg under pandemin, där rykten sprids och där vi själva bidrar till att liksom skapa den här infodemin. Och det är viktigt, tror jag, också att komma ihåg att vi alla har ett ansvar och vi alla kan faktiskt göra väldigt mycket, för att precis som ett virus kan inte information spridas om inte människor liksom överföra det här mellan varandra så att en enskild individs beslut kan ju stoppa en sån här liksom, smittspridning och därmed kan individen göra väldigt stor skillnad.
Då får vi säga tack till dig, Emma Frans, doktor i epidemiologi, det är svårt att uttala det där, och författare till nya boken Expertparadoxen. Tack för att du var med i magasinet.
Tack snälla.
Och tack till dig.